Idag är det ju söndag. Jag vet att jag vid flera tidigare tillfällen har talat om den här fascinationen som jag kan få vid tanken på att det firas gudstjänster runt om över hela världen. Vid solens uppgång långt borta i öster och ända till den går ner längst i väster, hur långt det nu är, så pågår det gudstjänster av alla dess slag. Och idag, det är ju söndag idag. Söndag heter Sunday på engelska, Sonntag på tyska. Har ni tänkt på vad det betyder? Det är solens dag. Måndag är månens dag. Och resten av veckan på svenska, det är avgudadyrkan alltihop utom lördagen, för då tvättade man sig, det var lögardagen. Och det är lite märkligt egentligen att vi har behållit det där. På spanska heter söndag domingo, som betyder då ungefär Herrens dag. Va? Och på ryska är det väldigt intressant. Det heter voskresenje, som betyder uppståndelse. Tänk, det är väl härligt. På den tiden som det var Sovjetunionen, världens mest ateistiska land, de gjorde sitt yttersta för att utplåna kristendomen, så hette söndagen fortfarande voskresenje, uppståndelse. Det kunde man inte ändra på. Och egentligen borde vi ju ha ändrat det för länge sedan här i Sverige. Men nu är det väl för sent. Det går inte att ändra på. Nu heter det söndag. Men alltså, gudstjänster firas det överallt i många olika former. Det finns jättelika gudstjänster. Några av er kanske har varit med på de där gigantiska där det är flera tusen som samlas. Och det finns de som är väldigt små i små enkla lokaler eller kanske hemma hos någon bara. Och det kan firas väldigt formellt, där man följer en strikt ritual så här och sen går alla hem. Eller det kan vara väldigt fritt och spontant. Det kan vara högljutt, sannoliken. Det kan vara extremt högljutt. Och det kan vara väldigt tyst och stillsamt. Det kan vara öppet. Just här idag har vi väldigt öppet. Har ni tänkt på det? Var och en som går förbi här ser vad vi sysslar med och hör, och många hör här runt omkring. Det kan vara dolt. I många länder måste man dölja sig. För att man måste, ja, det är farligt helt enkelt om det är öppet. Va? Öppet eller dolt kan det vara. Det kan vara med jublande glädje eller med väldigt stort allvar eller någon blandning där och det. Va? Alltså, kulturer Och kyrkotraditioner påverkar ju hur gudstjänsterna ser ut i olika länder. Kultur både i olika länder och olika världsdelar. Då. Olga och jag har fått smaka lite grann av det där. Vi har sett en del av det i spansktalande världen. Kuba, i Mexiko, vi har varit i Ryssland, varit i Georgien. Och det skiljer. Det skiljer en hel del. I den spansktalande världen ska jag säga att har de högtalare, om de äger högtalare, så är de på till max. Och då menar jag max, så mycket det går liksom. Och jag har flera gånger varit tvungen att gå ut, för att jag tål inte när tänderna skallrar och bröstkorgen vibrerar. Man ska predika efteråt. Jag var tvungen att gå ut och lugna ner mig, för pulsen steg och blodtrycket steg. Och på andra ställen så kan man sitta väldigt tyst och stillsamt, till exempel i ett ryskt hem sådär då. Men det som var gemensamt var att alla samlades, oavsett hur det gick till och hur man samlades verkligen. Utan gudstjänst så finns det ingen församling. Församling, samling. Va? Det blir ingen församling utan en gudstjänst. Och då kan man undra, varför gör vi det? Varför firar vi gudstjänst? Vad beror det på egentligen? I andra Mosebok så beskrivs det ju hur Mose blir sänd av Gud till farao. Och så säger han till farao, så säger Herren, släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Släpp mitt folk så att de kan hålla gudstjänst åt mig. Och det där fick ju Mose upprepa ganska länge innan farao gav med sig. Men till slut så gick de allesammans. Män och kvinnor och söner och döttrar och till och med boskapen. Gud tog dem allesammans åt sidan för att de skulle fira gudstjänst, hålla högtid inför honom. Och så småningom så kom de ju också till Sina i berg och innan. Och det blev en verklig gudstjänst. Alltså Gud mötte med dem. Gud mötte med dem. Och han gav dem också ordnade former sen, ni vet, med tabernaklet och offertjänsten och allt detta. Och han gav dem buden där han avskilde en särskild dag, var sjunde dag, sabbaten. På samma sätt som han själv hade vilat från sitt skapelseverk den sjunde dagen. Och då sa han att då ska det vara en Herrens dag och en vilodag. Så rytmen och orsaken har Gud faktiskt givit och sagt detta med gudstjänst. Det var en helig dag, alltså avskild för just detta ändamål. Och det är det här jag vill predika om idag. Alltså dagens gudstjänstpredikan handlar om gudstjänst. Jag har aldrig predikat om det förut så där separat. Och jag blev förvånad när jag började gräva i det här. Det visade sig det att jag klarar inte av det på en predikan, utan det får bli en fortsättning nästa söndag. Det får ni tåla. Och det som då fattas idag, om någon tänker varför säger han inte det? Ja, då får vi hoppas att det kommer med nästa söndag då. Jesus, han följde själv den här rytmen med vilodagen, Herrens dag. Det står tydligt beskrivet att han gick till synagogan som han brukade göra, va? Var sjunde dag. Och där undervisade han, och det var väl andra som undervisade också. Så sabbaten var, det var Herrens dag. Och de första kristna då, när församlingen bildades, de följde ju den här rytmen. De var ju judar allihop där i början, och de gick ju till sabbaten som vanligt och skötte den. Men sen började man också träffas på söndag, som vi kallar för söndag. Första veckodagen, Jesu uppståndelsedag. Och om ni tänker på det, så var det ju så att Jesus, på ett sätt kan man säga att Jesus instiftade det här. För när de var samlade bakom låsta dörrar, förskräckta då, den allra första uppståndelsedagen, då kom ju Jesus till dem just den dagen på kvällen där, va? Han kom till dem och stod mitt ibland dem. Och likadant gjorde han efter en vecka då, när även Thomas var med, så kom han igen. Så på ett sätt så stadfäste han den här att vi samlas då på uppståndelsedagen, på söndagen. Och så blev det mer och mer bland de kristna, att man övergick till att hålla det just på söndagen. Men söndagen var ju en arbetsdag på den tiden hos judarna. Och därför fick man samlas på kvällen när arbetet var slut. För alla hade de ju något de skulle sköta. Så var det i början. Man samlades på kvällen på den första arbetsdagen. Och så firade man nattvard. Och i början gjorde man det varje söndag då hade man nattvarden. Och jag ställde då en fråga. Varför gör vi detta? Vad är det som gudstjänsten syftar till? Alltså, Gud sa ju att de skulle hålla gudstjänst. Alltså ha ett möte med Gud. Det var det som var syftet. Ett möte med Gud. Vi bytte några ord med Birgitta här innan, som berättade att i hennes, när hon var ung från början, så hade ju församlingen möten. Ja, det var inte varje dag, men nästan. Va? Ja, det var både söndag och måndag och onsdag och lördag. Och vad sa du? Och söndag förmiddag och söndag kväll. Och det var bara att gå. Och ibland kanske hon inte var så jätteentusiastisk. Men man gick i alla fall. Men alltså, det var ett möte, och vi kallade det för möte. Och då tänker vi kanske inte på att först och främst är ett möte med Gud. Vi möter ju våra syskon, men vi gör ju det för att vi vill möta med Gud. Och då är det så att Gud har flera syften med gudstjänsten. Och det vill jag nu gå igenom lite grann. Han har ett antal saker som han vill hjälpa oss med, kan vi säga. Och det första, ett av dem, är att påminna oss. Han vill påminna oss. Han vill påminna oss om vad han har gjort. Allt ifrån det han skapade. Och hur han skapade. Och att han uppehåller sin skapelse. Och hur om Noa och floden. Och om Abraham och hans söner. Och folket som han skulle skapa. Och så småningom om Mose och uttåget. Och hur det gick till när han formade det här folket. Ända till domarna och Saul och så småningom kung David och vidare. Hela vägen fram till Jesus Kristus och korset, vad Jesus gjorde. Allt detta, alltså hela den här långa berättelsen om vad Gud har gjort, behöver vi påminnas om hela tiden. Och han vill påminna oss om vem han är. Den allsmäktige guden som kallar på det som inte är som om det finns till. Ända från början när han skapade allting ur ingenting. Och hur han än idag kallar på det som inte är som om det finns till. Vi ber för sjuka. Och när Gud griper in, för det gör han ju. Inte alltid som vi skulle önska. Men när han gör det, då kallar han på hälsan som om den finns. Och det onda bara försvinner. Samma Gud, samma kraft idag. Och det måste vi bli påminna om hela tiden. Och han vill påminna oss om vad han vill med dig och med mig. Vad han har för tankar och planer för oss. Vi behöver bli påminna om det hela tiden. Att han har omsorg om var och en. Att han vill att varje människa ska bli frälst. Att han vill leda oss. Vi ska växa med honom. Det här lapptäcket som ni var inne på, våra två då. Både i vårt eget individuella liv och som församling. Det här behöver vi bli påminna om. Och vad han kommer att göra. Att Jesus faktiskt kommer tillbaka en gång. Att han kommer att göra allting nytt. Utplåna alla orättfärdigheter och all ondska och alla sjukdomar. Allt detta kommer han att göra. Och det här vill han påminna oss om. Och ni vet att både Petrus och Paulus skriver om detta. Att jag vill påminna er, säger de i sina brev. Påminna. Påminna betyder ju att det är någonting som man känner till. Eller? Men det är ju så att man får ju också ny kunskap när man kommer på gudstjänster. Speciellt om man är ny som kristen. Då är det inte påminnelse längre, utan då lär man sig någonting. Men så småningom så har man ju hört väldigt mycket. Och då behöver man bli påmind om det. Jesus är vår Herre. Och han har ett mål med allting. Och detta behöver vi bli påmind om, så att vi inte glömmer det. För det är farligt att glömma. Sen finns det en sak till som är viktig, som Gud vill med oss i gudstjänsten. Han vill bygga upp. Paulus skriver om detta i första Korintierbrevet. Då prövar han vad som är bra och vad som inte är så bra, både i församlingen och i gudstjänsten. Och så säger han tydligt att det ska bygga upp. Det ska alltså ge någonting. Alla delar i gudstjänsten ska bygga upp. Både oss själva, individer och församling. Alltså den gamla människan ska hållas borta, ska minska och den nya ska växa till. Våra tankar ska förnyas. Om de förnyas så betyder det att de förändras, eller hur? Det sker någonting. I allra bästa fall så försvinner en del gammalt som vi helst inte ska ha. Och så kommer det nya istället. Sinnets förnyelse talar vi om. Gudstjänsten ska alltså vara på alla sätt så att den leder till detta. Det ska inte vara underhållning. Det hindrar inte att ibland så skrattar man därför att det faller sig naturligt. Men det, syftet är inte underhållning. Och egentligen inte syftet att det bara ska vara allmänt trevligt heller. Det kan det vara, men det är inte det som är huvudsyftet. Utan huvudsyftet är att Guds vilja ska ske i gudstjänsten. Att vi ska bli mer lika Jesus. Och det, då är det det som det menas med att vi blir, att det bygger upp. Vi blir mer lika Jesus. Om vi nu blir mer lika Jesus, har ni tänkt på det? Då blir vi faktiskt mer olika världen. Håller ni med om det? Så måste det ju vara, för Jesus är ju inte lik världen, va? Blir vi mer lika honom, så blir vi mer olika världen. En annan sak som gudstjänsten ska syfta till, som Gud vill, det är att stärka enheten. Stärka gemenskapen i församlingen. Församlingen är en enda kropp. Och nya förbundets folk har en gemensam identitet. Här finns inte längre jude och grek. Här finns inte längre man eller kvinna eller slav eller herre. Utan det är, vi har en och samma herre. Vi är medborgare i ett och samma rike. Ett folk, en familj. Och gudstjänsten formar oss till detta. Vi får ju höra samma undervisning. Vi sjunger sånger tillsammans. Vi vittnar för varandra. Vi lär känna varandra. Vi blir alltså mer och mer sammansvetsade. Och då är precis en av de viktiga sakerna som Gud vill göra med gudstjänsten. Han vill forma sitt folk. Och då ska ni veta en sak, att i början, i begynnelsen där, den allra första tiden i Jerusalem, och kanske ett bra tag framåt egentligen, så var det här en sensation. Det var något häpnadsväckande. Att Herren och slaven kunde vara tillsammans och fira gudstjänst. Ja, men det var ju inte på kartan, som man brukar säga. Att man gjorde det förr. Eller judar och greker, de avskydde ju varandra. Judarna var ju förtryckta av greker, då innefattade ju romare också, alltså de främlingarna där. Judarna var ju ockuperade av dem, va? Och förtryckta. Och fick inte råda sig själva. De hade mycket självstyre, men ändå de avskydde dem. Och skatterna ville de inte alls betala till Rom. Och här plötsligt så kunde det då bli så att de skulle fira gudstjänst tillsammans. Dela samma bröd. Dricka ur samma kalk. Vi har svårt att förstå vilken otroligt fantastisk sak det var. Och män och kvinnor tillsammans. De kunde vara. Det finns ju fortfarande en del skillnader i villkoren för män och kvinnor. I vissa länder är det ganska stora skillnader, men ändå är det, för med på den tiden, är det ganska obetydligt. Och här skulle då män och kvinnor fira gudstjänst tillsammans. Kvinnor kunde profetera och be och sitta tillsammans. Helt revolutionerande. Alltså, att stärka enheten är en av Guds viktiga saker med gudstjänsten. Sen finns en sak till. Och det är att sända oss. Den första söndagen då, när Jesus kom där mitt in ibland dem, bakom stängda dörrar, den uppståndne Jesus, så säger han så här: frid vare med er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Som Fadern har sänt mig, sänder jag er. Och lite senare i samband med himmelsfärden då, så ger han ju den här allmänna befallningen om att gå ut och göra alla folk till lärjungar. Alltså, det här uppdraget som Jesus har givit oss, det är ju inte avslutat. Det blir inte avslutat förrän han kommer tillbaka. Ända till dess så ska vi fortsätta. Och gudstjänsten manar oss alltså till den tjänsten, till evangelisation, till att nå människor, till att be för människor. Och gudstjänsten utrustar till tjänst. Uppmuntrar och utmanar och utrustar till tjänst. Det är också en sån där sak som man inte får glömma. Och så är det en sak till som är väldigt viktig för Herren. Och det är att hålla hoppet levande. Att hålla hoppet levande. Hoppet om Jesu återkomst. Hoppet om att han kommer. Att han verkligen kommer. Att det inte bara är något vi säger och upprepar av tradition. Utan att det är levande för oss. Vi förväntar oss det. Vi vet att han kommer. Vi vet inte när. Men vi vet att han kommer. Han kommer för att upprätta sitt rike. Han kommer att återställa allting så som Gud hade tänkt det från början. Och varje gudstjänst vi håller är en sorts proklamation över detta. För om vi inte trodde det här, då skulle vi inte hålla gudstjänst. Det vore ganska meningslöst, va? Paulus säger det att om inte Jesus har uppstått, då är vi de, vad säger han, de mest beklagansvärda av alla, säger han. Va? För då lever vi ju en lögn. Och allt vi sysslar med är bara tomt. Alltså hoppet, förvissning om att Jesus kommer tillbaka. Det är roten till att vi håller gudstjänst. Varje gång vi håller gudstjänst, vi proklamerar inför världen att Gud finns. Att Jesus har gjort allt nödvändigt för att vi ska kunna komma till honom. Och att han kommer tillbaka. Det förstår ju kanske inte världen att det är det vi sysslar med. Men vi förstår det. Vi vet att det är så. Alltså, gudstjänster håller vi till dess Jesus kommer. Halleluja, då är det. Gudstjänsten är alltså ett möte med syskon. Men först och främst ett möte med Gud. Jesus säger så här. Där två eller tre kommer samman i mitt namn är jag mitt ibland dem. Det är ett löfte. Vi har hört det här många gånger upprepas. Inte varje gudstjänst, men nästan varje gudstjänst är det någon som tar fram just det här ordet. Och säger att nu är Jesus mitt ibland oss. Ja, men jag skulle vilja säga en sak som är viktigt. För jag vill påstå att det är inte automatiskt så att Jesus är mitt ibland oss. Bara för att kristna är tillsammans. Om kristna träffas i matbutiken och står och pratar så betyder inte det att Jesus är mitt ibland dem. För förutsättningen är att de samlas i hans namn. Och det här tror jag är allvarligt och viktigt. Vi måste ha en insikt om, en medvetenhet om att den helige ande bor i oss. När vi är till i vårt liv i vardagen så är vi alltså Jesu ande bor i oss. Är vi ute och går så går Jesus där. I princip så är det han som är ute och går och inte bara jag. Vi måste tänka på det. Och när vi samlas i hans namn så gäller det att ha den här medvetenheten. Alltså inte bara komma och gammal vana utan det är Jesus och jag, Jesus själv, som går. Och när vi är några stycken tillsammans så har han lovat att han ska vara där, mitt ibland oss. Vi måste komma med förvissning och förväntan till gudstjänsten. Eller till bönesamlingen, eller vad vi nu vill göra. Va? Och ha tro på att Jesus är i oss och med oss. Alltså komma med en längtan och en förväntan. Om vi gör det, då möter vi också Gud tillsammans. Jag är förvissad om att det är så. Gud vill möta med oss. Han har ju själv instiftat gudstjänst. Och kommer vi där med rätt inställning och rätt tankar och med frimodighet för att möta Gud, då gör vi det tack vare våra syskon. Det är svårt för mig att samlas ensam två eller tre tillsammans. Det behövs några till. Alltså jag är beroende av mina syskon. Vi är beroende av varandra. För att det här löftet ska vara uppfyllt. Det betyder inte att Herren inte kan möta mig, men jag är ensam. Visst kan han det. Det är klart. Men just detta, det här löftet. När vi är tillsammans. Alltså vi behöver varandra. Och gudstjänsten kan vi inte vara utan. Gudstjänsten, den som Gud själv har instiftat, är absolut nödvändig för att vi ska kunna fungera som kristna. För att vårt liv ska fungera. Gemenskapen med varandra ska fungera. Och jag vill avsluta med att läsa några ord ur tredje kapitlet i första Thessalonikerbrevet. Där Paulus uttalar en välsignelse eller en önskan över församlingen där. Det verkar som att Bernt är tvungen att ge sig iväg, är det så? Ja, Herren välsigne er. Och magen med. Amen. Så här säger han till sina syskon då i Thessalonika. Och må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Jag läser det en gång till, jag tycker det är så härligt. Må Herren låta er växa till och överflöda i kärleken till varandra och till alla människor, så som även vår kärlek till er gör, så att han styrker era hjärtan och gör er oförvitliga och heliga inför vår Gud och Fader när vår Herre Jesus kommer med alla sina heliga. Ja, amen. Måtte Herren välsigna oss på det sättet. Tack Fader i himmelen. Tack att du vet vad vi behöver. Tack att du har ställt allting så väl för oss. Att vi ska kunna hålla ut. Att vi ska kunna växa till. Att vi ska kunna vandra med dig. Nu ber jag bara att du ska välsigna oss var och en. Hjälp oss Herre Jesus Kristus att vara dig till behag. Att vi inte glömmer utan att vi lever och växer till och blir lika dig. Och välsigna var och en i Jesu Kristi namn. Amen.